har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så Jesus, vi vill tacka dig för din godhet den här dagen. Den är alltid likadan. Men den här dagen kan vi få del av den. Vi vill bara öppna våra hjärtan just nu. Jesus, jag tackar dig för var och en som tar del av den här gudstjänsten. Jag ber att du ska komma var och en av oss riktigt nära. Att du ska tala dina ord in i våra hjärtan. Att du ska låta din kraft få komma oss till del. Jag ber, Herre, att din vilja ska ske och att ditt rike ska komma i Jesu namn. Amen. Halleluja. Åh, vad underbart att få vara här den här dagen, eller hur? Eller där du nu är. Men jag tänker på att få vara i Guds närhet. För där är du just nu. Jag blev så välsignad av att få lyssna till Anna här och se det som händer borta i Vitryssland. Och jag kände att vi måste bara be för arbetet. Vi måste be för församlingarna, våra syskon. Gud älskar ju alla människor, så vi gör vad vi kan för att tänka likadant. Men det, vi har självklart ett särskilt hjärta för våra bröder och systrar på olika håll i världen. Och jag skulle vilja att vi bara ber en bön för situationen i Vitryssland just nu. Att Gud får använda det här som ju inte är från honom, som inte är gott. Men att Gud är ju den som förmår att vända också någonting ont så att det kommer gott ut av det. Och att Gud ska göra det i den här situationen. Så låt oss be tillsammans. Bara en bön för våra syskon och för situationen i Vitryssland. Fader, vi vill bara tacka dig för att du är Gud överallt. Du är lika mäktig. Du kan göra samma saker överallt. Och vi vill bara lyfta upp här i Vitryssland. Vi vill lyfta upp här i befolkningen. Folket som lider just nu på olika sätt. Vi tackar dig, Gud, att du i den här tiden ska komma dem nära. Och vi ber särskilt för våra bröder och systrar. Vi välsignar dem. Vi ber, Herre, att du ska hålla din hand över dem. Vi ber, Herre, att din nåd ska vara dem nog, Herre. Även om omständigheterna är svåra, så är du mer den Gud som är mer än nog. Och vi tackar dig för att du är hos dem. Vi tackar dig för att du beskyddar och bevarar dem. Och vi tackar dig för att du leder dem genom denna dödsskuggans dal. Och vi ber, Herre, att du ska duka ett bord för dem i ovännens åsyn. Och vi tackar dig för din godhet och nåd. Följer dem verkligen i alla deras livsdagar. Vi tackar dig här för det du gör genom Tjernobylbarnens oas. Vi ber bara dina välsignelser över det arbetet. Tack här för alla, både barn och vuxna, som får sina liv förvandlade. Tack vare troheten hos människor här i Sverige. Vi välsignar dem idag i Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja också uppmuntra dig att bli någon som stödjer arbetet med Tjernobylbarnens oas. Det finns en hemsida som heter just tjernobylbarnensoas.se. Om du går in där så kan du och scrolla ner en liten bit, så hittar du swishnummer och andra sätt att ekonomiskt bistå dem. Och även om det är så att de inte kan åka dit just nu eller ta hit barn till Sverige som de brukar göra. De har ju berört faktiskt tusentals barn genom åren, många tusen barn. Så innebär det inte att de har slutat att arbeta, som du hörde, utan det finns jättemycket behov. Och du och jag, vi kan bli några som hjälper dem att hjälpa andra. Så tjernobylbarnensoas.se. Var med och stöd detta arbete. Nu vill jag tala till dig några minuter ifrån Bibeln. Och det finns ju mycket man kan säga om denna bok och från denna bok. Och idag skulle jag vilja tala lite grann med dig om bön. Bön är ju någonting som jag tror de flesta människor i världen har någon form av relation till. Någonting som jag vet de allra flesta människor i världen också praktiserar på ett eller annat sätt. Och man skulle kunna tänka att bön överlag är bra. Och det skulle jag nog kunna hålla med om, men det är inte all bön som ger resultat. Bön, om man tänker sig det generellt sett som en liten människa som inser sin begränsning och som vänder sig till någon eller något utanför sig själv i en slags förhoppning om att få hjälp och bistånd. Då ligger det ju någonting sant och rätt i det. Det är ju så för oss människor, troende eller icke troende, att förr eller senare är vi i situationer då vi verkligen behöver hjälp. Vi klarar inte av det själva. Och bön är förstås en väg som sagt var de flesta människor i världen använder sig av. Men det är någonting alldeles speciellt med vad Bibeln säger om bön, och det är det som jag vill tala om. Det är ganska lätt att bön blir någonting mekaniskt, någonting som man känner jag måste prestera, och så får jag någon form av motprestation. Men Bibeln säger att nej, det har ingenting med riktig bön att göra. Och därför så är det viktigt att vi förstår hur vi ska be för att vara framgångsrika. Man skulle kunna säga, det finns många olika uttryck och bilder för det här. Och ett sätt skulle ju kunna vara att säga att när jag inte har resurser i min ficka, då kan jag stoppa min hand i Guds ficka, för han har resurser. Och då är ju att stoppa handen i Guds ficka, det är ju just vad en beskrivning på bön. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här. Det är ju förra årtusendet, så att ni kan inte vara med då, men då fanns det en tv-serie som heter Pojken med guldbyxorna. Känner du igen det? Annars kan du säkert hitta det på YouTube någonstans. Där hittar man allt nu för tiden. Men då var det en kille som fick ett par byxor som han inte tyckte värst mycket om. De var liksom inte så moderna, det var inte senaste snitsen. Men så när han stack in handen i fickan så var det någonting i fickan. Oj, det var en 20, det är fantastiskt. Så han genast blev byxorna lite bättre. Så han var ju jätteglad för den här 20. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde med den, men man kan ju göra allt möjligt med en 20. Och sen var det inte mer med det, men en annan gång när han trädde ner handen i fickan. Det är ju fortfarande någonting i fickan. Nej men, det var en 20 till, det är fantastiskt. Ja, 20 kronor. Och fortfarande han har inte förstått konceptet, och det är där jag tror att vi befinner oss många gånger. Vi har inte förstått konceptet att Gud vill att vi ska ha tillgång till obegränsade resurser. Och när jag säger det, då vill jag direkt påpeka och betona att det handlar väldigt lite om pengar, för det mesta och det bästa i livet, det går inte att köpa för pengar, men det kan bli en illustration, och pengar är förvisso någonting som är bra att ha. Vi klarar oss inte utan dem. Men sen börjar den här killen, han trär ner handen i fickan igen, och då är det inte längre 20 lappar utan istället är det en 100-lapp. Och så är det en 100-lapp till, och så håller han på så här. Och helt plötsligt har han en helt annorlunda liv. Han får lite svårt att hantera den här situationen. Det skulle nog du och jag också få. Men det där är bara en banal illustration på det som jag vill tala om. Att Gud ställer sina resurser till oss, till vårt förfogande, vi människor. Och frågan är, hur mycket av det tar vi till oss? Hur mycket av det använder vi oss av? Eller är bön för dig och mig bara en slags mekanisk någonting vi går igenom? Att man kanske lärde sig när man var liten att be, Gud som haver barnen kär, se till mig. Då tror jag att det är alla tiders att lära sig det. Jag tror att det är alla tiders bön att be. Men det kan ju bli bara en ritual som man genomför. Ungefär som man säger ibland, 1, 2, 3, nu så ska vi be. 3, 2, 1, nu så har vi bett. Ja visst, det är ju säkert en bön då på något vis. Men finns det mer? Kan vi utveckla detta? Kan vi bli bättre? Kan vi förstå mer av vad bön är? Och jag tror att Bibeln har som alltid mycket att lära oss. Och som jag sa, de allra flesta människor i världen ber ju. Och nu ger vi ett särskilt tack till Jonas här som såg min prekära situation. Så där genast känns det mycket bättre. Och jag tänker att det faktum att de allra flesta människor i världen ber, det är i sig ett gudsbevis. Det är ett tecken på att det faktiskt finns en Gud. Någonstans inom oss bär vi ett medvetande om att Gud är en verklighet. Sen har olika människor olika tankar om bön och olika religioner betonar olika saker och så vidare. Rikta bönen åt olika håll, utforma den på en massa olika sätt. Det finns ganska många människor som dyrkar skapelsen, naturelementen. Man tillber solen och månen och det ena med det andra. Och det finns människor som gör sig gudabilder att be till. Jag har varit hemma hos folk i andra delar av världen och som har någon träbit eller något att be, eller man har gjort sig en bild och satt i ett tempel och så ber man inför den. Det finns många som ber, inte minst i Asien, så finns det många som ber till sina förfäders andar och offrar. De gör lite små gudaskåp eller vad de kallar det, och så ber de framför dem, och tanken är att de förfäderna, de finns på något sätt kvar, deras ande är där och de kan hjälpa en. Det finns en del som har massor med gudar. Jag tänker till exempel på hinduerna som håller sig med miljontals olika gudar. Och sen finns det andra sidan de som inte har några gudar alls, likt buddhisterna, utan egentligen kan man säga be till sig själva, eller hur man nu kan uttrycka det mest troget. Och sen finns det de som mediterar, som upprepar en stavelse, en ton eller någonting under lång tid för att kunna fokusera på det inre i tanken att Gud finns här inne någonstans. Det finns de som följer en massa strikta böneregler och som har funnits och varit de samma i århundraden, ungefär som muslimer gör. Men när det kommer till de kristna och de kristnas böner, hur är det då? Vart riktas de? Hur fungerar de? Och då finns det förstås många olika uttryck för bön också bland oss kristna och inom kristendomen. Men vi vill ju som sagt vara, vi vill gärna luta oss mot Bibeln. Och då vill jag säga några saker här om detta. För det första, om vi talar om biblisk bön eller kristen bön, vågar jag till och med säga, så skulle jag vilja börja med att säga att den riktas till Gud. Det är ganska självklart på ett sätt, men jag säger det därför att det finns ingenting i, inget av fokus på att nu ska jag förverkliga mig själv, nu ska jag förbättra mig själv, nu ska jag bli en bättre version av den jag är än den jag är just nu, så att säga. Så det är ganska viktigt att bönen vänder sig till Gud. En annan sak som särskiljer den kristna bönen kanske ännu mer, det är att syftet med bönen är inte att behaga Gud eller att blidka Gud genom att göra olika saker, att fånga hans uppmärksamhet. När man håller på med det, då gör man ju vanligtvis någon form av ritualer, antingen på utsidan eller på insidan. Man tänker till exempel att man upprepar vissa ord, man intar vissa kroppsställningar och så vidare. Allt det där kan ha sin plats, men det är inte någonting som särskilt behagar Gud, eller som blidkar honom, eller som han uppmärksammar. Utan den kristna bönen, den tar sin utgångspunkt i att jag som bedjare, jag har redan kontakt med Gud. Jag behöver inte skapa det, jag behöver inte liksom komma fram till en punkt där jag får Guds uppmärksamhet och så kan han förhoppningsvis hjälpa mig eller lyssna på mig. Och grunden för alltihop detta, ja, det går tillbaka till, höll jag på att säga som vanligt, det går tillbaka till det som Jesus har gjort för oss människor. Att Jesus har dött på korset, att han har burit vår synd, att han tog det som skiljer oss från Gud och lät sig själv offras i vårt ställe och därmed öppnade vägen till Gud. Och därför så står det i Bibeln, i, och vi kan väl läsa den bibelversen då, eftersom jag har nu hänvisat till Bibeln utan att öppna den. Jag kände det blev lite jobbigt. Men då tänker jag på vad som står i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Och den 16:e versen, sista versen i Hebreerbrevet 4, säger följande. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är egentligen ett uttryck för bön. Och det som sagt var faller då tillbaka på att Jesus genom sitt ställföreträdande offer på korset har han banat en väg. Vi får komma till Gud. Vi behöver inte själva, eller rättare sagt, vi kan inte själva göra någonting för att nå fram, utan vi vilar i det faktum att Gud genom Jesus har nått fram till oss. Därför är vägen öppen. Därför kan vi be till Gud. Och Jesus är vägen till Gud. Faktum är att enligt honom själv så är Jesus den enda vägen. Han säger i Johannes 14 att ingen kom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men andra sidan av den versen är ju förstås att genom Jesus så har du en garanterad väg till Gud. Alltid, i alla situationer, så kan du komma till Gud med din bön, med ditt behov, med din önskan, med din börda. Och så kan du få ge det till Gud. Det är därför som vi läste, vi kan komma frimodigt fram. Vi har inte den frimodigheten i oss själva. Att jag har minsann bett nu i 2 timmar och jag böjde knä och jag stod upp och jag gjorde saltomortal eller vad vi nu hittar på. Utan det sitter i, vår frimodighet sitter i att Jesus har gjort allt för oss. Och det här är förstås, tänker jag, väldigt befriande. Det är ju inte så att nu måste jag hålla reda på så jag gör allting rätt. Jag gör det i rätt ordning. Liksom nummer 1, 2, 3. Nu så ska vi, nej, det är ingenting av detta som finns där. För Jesus har redan gjort det som behövs göras. Så därför handlar det inte om att göra rätt. Det handlar inte om att hålla på en viss tid. Eller på vissa givna regler försöka fånga Guds uppmärksamhet. Så skulle vi för ett ögonblick kunna vända på det här och säga att du måste inte be. För det är ofta det som jag hamnar i som en troende, som jag tror att du som kanske tillhör Jesus ibland också drabbas utav. Ja, jag måste, nej, jag borde be. Jag har bett för lite. Jag är en dålig kristen. Men du måste inte be. Men du får be. Du kan komma in från andra hållet. Du kan bara vila i det faktum att Gud är där. Han är där för dig. Och när du vill så kan du tala med honom. Du ber inte för att nå Gud, utan du ber därför att han har redan nått dig. Det vill säga, bördan ligger inte på dig. Förpliktelsen, det tvingande, det finns inte där hos dig, utan det har Gud redan åstadkommit. Det är redan klart. Det är fullbordat. Och därför så behöver inte du heller liksom komma med mössan i handen inför Gud och säga, ja, nu är jag här igen. Och, ja, det är, jag har det ju lite jobbigt om du kunde. Utan det finns inget av detta att du måste be om ursäkt när du kommer till Gud. Att du känner att du är i någon slags underläge och att jag borde kanske inte besvära. Nej, som sagt var, du är förlåten av Gud. Tack vare Jesus. Och därför har du möjlighet att komma så ofta du vill, så mycket du vill och med full frimodighet. Det är precis som Rickard relaterade till lite tidigare när han tog upp offret här, så talade han om sin pappa. Och pappa som han trodde var världens rikaste. Och tror man att pappa är världens rikaste, ja, men då är man ju frimodig inför pappa. Pappa, nu önskar jag mig en ny moped. Ja, det är inte säkert vi har råd. Ja, men du är ju världens rikaste. Men det är väldigt få barn som nalkar sina föräldrar och säger, ja, ursäkta, älskade, vördade föräldrar. Förlåt att jag kommer nu igen, men jag undrar, skulle jag kunna få en smör? Eller det går bra med bara ett knäckebröd. Så gör inte barn. Utan de är bara frimodiga inför sina föräldrar. Och de tror att föräldrarna faktiskt vill ge dem det som de behöver och mer därtill. Åtminstone borde det vara på det sättet. Och när det kommer till Gud så är det definitivt på det sättet. Så du, när du ber så uppfyller inte du en plikt. Utan du underhåller egentligen din relation med Gud. Och den relationen, det är den viktigaste relationen i ditt liv. Om det är den viktigaste så är det också den som du behöver ge uppmärksamhet till. Innan jag slutar skulle jag vilja nämna tre saker som jag tror är bra att ha med sig när man ska be. Och jag vill hämta dem ifrån Johannesevangeliets 14 kapitel. I det 14 kapitlet så, ja, vi har redan citerat den 6 versen där, men där har Jesus börjat vad som kallas sitt avskedstal till lärjungarna. Och han säger så många avgörande, viktiga och totalt underbara saker. Mind-blowing som de säger i Tyskland på engelska ambassaden. Och jag vill bara nämna ett par av dem här för dig. Så vi ska läsa 14 kapitlet. Och från vers 12 och ett par verser framåt. Johannes 14 och 12. Jag säger sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Jag ser fyra saker här som jag bara kort vill nämna för dig. Och som jag tror kan utgöra en väldigt stabil och härlig grund för ditt liv i bön. Det är ju så att sommaren har kanske varit sitt bästa nu och snart så börjar jobbet och allvaret och höstterminen och det är nya utmaningar. Men du ska veta en sak. Det är inte meningen att du ska möta dem på egen hand. Utan Gud vill möta dem tillsammans med dig. Han är den där ofta outnyttjade resursen. Men som jag står här för att påminna dig om. Glöm inte bort att du kan ta det här till Gud. Du kan tala med Gud. Du kan be Gud om hjälp. Du kan tro honom om att han leder dig. Men får jag nämna de här fyra sakerna. Jag tar det lite bakifrån här som vi läste. Det sista vi läste om det var Jesu löfte om en hjälpare. den heliga ande, sanningens ande, som skulle hjälpa oss. Och där finns någonting underbart att tillgå för dig och mig. I Romarbrevets 8 kapitel så står det så här att vi vet inte alltid hur vi bör be. Har du varit där någon gång? Jag har varit där många gånger. Men då vet jag att det inte är slutet på det hela, för jag har en hjälpare, den helige ande, som har fött mig på nytt, som har gett mig nytt liv och som bor i mig, som är med mig hela tiden. Och han är världsbäst på att be. Så när vi inte vet vad vi bör be, då kommer anden vår svaghet till hjälp. Det var det står i Romarbrevet 8:26 vill jag minnas. Men när du hittar det där, om du bläddrar i Romarbrevet 8, så hittar du den versen. Vad fantastiskt att ha en hjälpare som kan hjälpa oss i bönen. Att vi inte står och är oss själva nog ens på det sättet. Utan den helige ande, han kan hjälpa oss. En betydelse av det där att komma vår svaghet till hjälp, det är att ta tag tillsammans med någon annan. Och det är vad den helige ande gör. Om du står i en situation som är dig övermäktig, så vill den helige ande komma och så greppar han tag tillsammans med dig och så baxar han över det på den rätta sidan. Så den helige ande, han är verkligen en enorm tillgång också när det kommer till att be. Och det står ju så här i Jakobsbrevet, det 5 kapitlet, så står det att mycket förmår en rättfärdig människas bön när den beds med kraft. Jag tänker, vad består den där kraften i? Jag tror inte att den består i att man höjer rösten eller att man blir särskilt krigisk eller någonting sånt här, eller håller på särskilt länge eller så. Utan jag tror att kraften finns just där, att bara låta den helige ande ta tag tillsammans med oss, vad det nu än gäller. Så där har du det första när vi talar om bön. Den helige ande är din kompanjon i ditt böneliv. För det andra, versen före där, så sa Jesus: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Jag tror att ordet, Guds ord, det som vi har fått i skriften, det är av avgörande betydelse när vi ska be. För vi behöver be i enlighet med Guds vilja. Det är bara när vi ber det som Gud vill att vi ska be, det är bara då som vi kan räkna med ett bönesvar. Men när vi har Guds ordet, när vi håller oss till det, eller som Jesus uttrycker det här, när ni håller fast vid mina bud, då vet vi att vi ber i enlighet med Guds vilja. Och då måste jag bara slå upp, inte Johannes evangeliet, men 1 Johannes brev och det 5 kapitlet. Därför att det finns ett par verser som jag tycker är så fantastiska. Och det står så här i 1 Johannes 5:13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Är inte detta fantastiskt? Att när vi ber om någonting som vi är säkra på och trygga i, det här är vad Gud vill, då är det kassaskåpssäkert. Då säger Johannes, då vet vi att vi redan har. Det vill säga, bönesvaret, även om inte vi har det materialiserat i vår situation, så är det en verklighet. Precis som Jesus påpekade i Markus 11:24. Allt vad ni ber om och begär, tro att det är givet och det ska ske er så. Så grunda dina böner, bygg ditt böneliv på Guds ord. Det ligger förstås nära till hands att anknyta till den tredje punkten utifrån detta. Och då backar jag tillbaka till vers 12 i Johannes 14. Jag säger sanningen, den som tror på mig. Tro. Tro grundas alltid på Guds ord. Tro är det som behagar Gud. Hebreerbrevet 11:6 säger att den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Men Romarbrevet 10:17 tror jag. Nu kom jag ut på tunn is här, kände jag, men du kan leta reda själv på det om du inte riktigt litar på mig. Men där står det att tro kommer av att höra Guds ord. Så med andra ord, och tron är också enligt Bibeln en gåva som Gud ger. Det här ordet föder tron. Och när vi tror, när vi är övertygade om, när vi litar på att Gud faktiskt är för oss och att han vill vårt bästa, då finns förutsättningen där att be i tro. Och det är just det som Jakob skriver i sitt brev i det första kapitlet. Att om någon av er brister i vishet eller brister eller saknat, skulle jag vilja säga, vad det nu än är, så kan han be till Gud som ger villigt och utan hårda ord. Men han ska be i tro utan att tvivla. Så känner du dig lite tvivlande, och med andra ord, du känner dig ungefär som jag gör ibland, så ska du veta, det finns en möjlighet att stärka sin tro och att svälta sina tvivel. Och det är att gå till den här boken. Det är att läsa den här boken, därför att någonting händer på insidan av dig när du tar del av Guds ordet. Så vi har den helige ande, vi har Guds ord, vi har tron som kommer av Guds ord, och slutligen då vers 13. Vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Bön i namnet Jesus. Jesus är verkligen den absolut avgörande personen i hela universum. Inte bara i mänskligheten, inte bara i liksom historien, utan alla kategorier. Störst, bäst, vackrast, mest, absolut avgörande, betydelsefull. Det är Jesus. Och i Filipperbrevets andra kapitel så kan vi läsa om att på grund av vad Jesus har gjort, att Jesus ödmjukade sig, att Jesus gav upp härligheten, att Jesus kom till jorden, att Jesus gav sitt liv, att han dog på ett kors. Därför har Gud gett honom ett namn som är över alla andra namn. Och i hans namn måste alla knän böja sig och alla tungor bekänna, och så vidare och så vidare. Så därför när vi ber i namnet Jesus, så är det som en nyckel, skulle jag vilja säga, som öppnar upp himmelen. Samtidigt är det en nyckel som också låser, som binder den onde, som binder ondskan och djävulskapen runt omkring oss. Så därför så behöver vi vara frimodiga med att använda namnet Jesus. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Jag är inte bara tro, utan jag vet, det vill säga jag har biblisk tro på att genom bön så skapar vi direkt kontakt med Gud. En Gud som både kan allting och som vet allting. Och dessutom har lovat att han ska lyssna på varje bön som vi ber. Varje bön som vi ber som är i samstämmighet med hans vilja. Har han också lovat att svara på. Och bön är inte avancerat. Det bygger inte på vissa formler, att använda särskilda ord och så vidare. Bygger inte på hemlig kunskap eller ritualer. Utan man får säga som man känner till Gud. Precis som vi pratar med varandra, precis på samma sätt kan du prata med Gud. Men ett litet tips, det är ju att inte alltid komma till Gud just utifrån Gud. Nu har jag ett behov. Snälla du, kan du hjälpa mig? om man alltid kommer därifrån så känns det ju, om man tänker efter, det känns inte kanon, eller hur? Utan man behöver ju och kan faktiskt komma från ett annat håll. Man kan börja en bönestart med lite tacksamhet. Det finns ju saker att vara tacksam över. Det är ju inte så att allt i ditt liv är katastrof, eller hur? Utan du har massor med saker som du är faktiskt borde vara eller alternativt är tacksam över. Börja där. Det är fantastiskt. Det är en av anledningarna till att vi, när vi har gudstjänst här i kyrkan, vi börjar alltid med vad vi kallar lovsång. Lovsång egentligen bär tanken att vi vill lyfta upp Gud, vi vill tala om för honom hur underbar han är, vi vill tacka honom för allt han har gjort. Och jag tror att det är en väldigt bra ingångsvinkel också i vårt personliga böneliv. Och nu ska vi förstås avsluta här med att be tillsammans. Och jag skulle vilja be att den helige ande livar upp dig, att den helige ande tänder en eld i dig, inte minst inför den hösten som förr eller senare kommer nu, att du får en, ska jag säga, det kanske känns lite motsägelsefullt om jag säger att du får en rutin, men jag tror att du kan ta till dig detta. Det vill säga att det blir en helig vana att du talar med Gud, att du börjar kanske dagen och bara tacka Gud för att han har väckt dig. Du hade önskat säkert att få sova lite längre, men i alla fall, nu är du där. Och då kan du lika gärna tacka honom. Och så fortsätter du liksom på den vägen och går tillsammans med Gud och talar med honom. Det är inte som sagt var längden som avgör det hela, utan det är mer det här kontinuerliga som bygger hela tiden. Och jag tror att Gud genom den helige ande och genom sitt ord så vill han verkligen uppmuntra dig just i ditt böneliv. Så du får gärna vara med i bönen om du vill. Du kan knäppa dina händer där du sitter eller lyfta dina händer. Och så får vi bara be tillsammans. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du genom Jesus Kristus har öppnat en ny och levande väg ända in till din tron i himmelen. Jag tackar dig att du inbjuder oss att komma på den vägen, att gå nära dig och att ta med oss våra behov och våra drömmar och våra, vad det nu än är som vi bär på, Herre. Och jag vill bara be att du med ditt ord som vi har delat den här förmiddagen och genom din ande som bor i var och en som tror på dig, Jesus, att du ska uppmuntra och uppliva oss allesammans att inte ha bön som en sista utväg, att inte hemfalla åt att bara låta det bli en ritual eller slentrian, utan här att det får vara liv i vårt böneliv, att det bara får spritta så fort vi öppnar munnen och säger tack Jesus, att den helige ande bara är där och fyller det med liv och att tron får vara det som motiverar oss. Jag ber Herre för var och en som lyssnar. Jag ber för den här församlingen Herre, att vi ska kunna vara den bönestation, den bönekraft som behövs här och som du har tänkt att vi ska vara. Och jag ber för alla mina syskon Herre på olika håll som tar del av det här budskapet. Låt bönens ande få vara förlöst över oss under de här månaderna som ligger framför på ett speciellt sätt. Jag tackar dig för det. Men här så vill jag också be för den som kanske inte brukar be. För den som inte är riktigt säker på var han eller hon står i förhållande till dig. Jesus, jag bara tackar dig för att du på ett särskilt sätt vill röra vid dessa människors hjärtan. Att du bara vill visa dig själv för dem. Att du vill komma dem nära. Jag tackar dig Herre att den största bönesvaret vi kan få, den viktigaste bönen vi kan be, det är Jesus, förlåt mig min synd. Fräls mig. Och jag ber Herre, för den som ännu inte har bett den bönen, så ber jag Herre att du just nu bara ska fylla var och en med en tro på att du så totalt har offrat dig så att det innefattar varje människa. Att du har burit all synd. Att du vill lyfta av all skuld och all känsla av skam. Så att också de kan komma frimodigt fram inför nådens tron. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Det har varit en stor glädje för mig att få tala till dig, och jag hoppas att det har hjälpt dig och gjort någonting gott också i ditt liv. Det har varit min bön och det kommer fortsätta vara min bön. Du är alltid välkommen hit till församlingen, även om inte du kan komma rent fysiskt för närvarande, men vi hoppas att det snart blir ändring på det. Så är du ju välkommen att stå i kontakt med oss via hemsida, via Facebook, på telefon och så vidare. Och så vidare. Och vi finns här för dig. Vi är inte så speciella, men vi tror på en Gud som är fantastiskt speciell och som vi vet älskar dig. Gud älskar dig och Gud vill hjälpa dig och Gud vill svara på dina böner. Får jag bara sluta också med att påminna dig om vad vi redan har betonat här. Tjernobylbarnens oas och deras arbete. Du kan bli en del av det. Du kan hjälpa dem och hjälpa andra. Så glöm inte att titta in på tjernobylbarnensoas.se där du hittar allt som du behöver.